Vill du vara programmis idag?
Vill och vill. Jag måste.
Vänta. Så ska jag, medan du spelar vignett så ska jag bara gå och hämta en koppa kaffe. Ja.
Då säger vi inte det till honom att jag sitter ju hemma idag. Här finns inte vignetten. Men det får han inte veta. Nu tror han att jag vill spela vignetten. Så det säger vi när han kommer tillbaka, eller hur? Och säger vi så. Där var vignetten. Visst var den bra. Och idag har jag gjort något speciellt med vignetten, ska jag säga. Jag har ändrat den lite. Jag har lagt på egna små ljud och dissonanser. Och där var
så,
vignetten
slut. Har du spelat vignetten nu?
Ja, och jag har precis gjort lite förändringar på vignetten. Gjorde den lite extra bra i veckan här. Och det missade du.
Då ska även jag lyssna på dagens program så jag får veta. Mm. Är den helt omgjord?
Ja.
Okej. Okay. Ja, vi drar inget. Inga beslut ska dras i långbänk i det här företaget. Det tycker jag är härligt.
Vi är som Socialdemokraterna.
Ja, plötsligt får det bara... Ja, det här är som ni hör Della Arte, ett program ur Della-familjen. Vi som gör det den här veckan, det är jag, K. Svensson, och min vän och kollega Simon Kippen Svensson. Du sitter inte i ditt nya fina kontor.
Nej, som jag kommer till sen. Jag är sjuk idag, så då är jag hemma.
Det förklarar också den lufsiga klädstilen.
Ja, det gör det. Ja, inte som jag var klädd igår när vi sågs. Fin med kavaj och skjorta.
Nej, idag är det sjuka Simon. Men då, ja, jag vill veta mer om min sjukdom. Så jag frågar väl om det har hänt någonting sen sist.
Ja, innan jag blev sjuk så var jag i helgen på Kulturen i Lund.
Jag har sett bilder på det här.
Har du varit på Kulturen i Lund?
Jamen, ja.
Jaha.
Men det var länge sedan. Ja, men jag bodde ju ändå i Lund.
Ja, jag är född i Lund och bott i Lund. Jag tycker att...
Har du aldrig varit på Kulturen?
Jo, kanske en,
ja, två. Not closed.
Jag tycker det är tre saker som sticker ut med Kulturen i Lund. Dels då att det finns, för att jag tycker man tänker inte på det så ofta. Det ligger inte precis så... vid Lundagård, där men man ofta var ute och
festade. Det är väl så kanske. De skulle kunna ha en väldigt trevlig liten biergarten där ute.
Ja, nu har
det
de
kanske är det de har ungefär, ja.
Restaurang.
Ja, jag kan inte säga att jag har varit där så jätteofta då, så jag ska inte... Okej, att det finns, det kan häpnas. Är det andra namnet?
Ja, det andra är ju namnet då, ja. Att det är någon form av museum typ.
Och så heter Kulturen. De andra kultur i Lund. Ja, Skissernas museum bara, finns vi? Finns
de heter ju också museum, så det är också märkligt. Fast det är ju Skissernas.
Men de heter inte museumet.
Museet.
Stadens museum. Det vet de ju inte.
Nej, Kulturen. Det är, jag vet inte om det är kaxigt eller vad det är. Eller okunnigt bara.
Ja, men det är också, det är inte världens bästa namn.
Som absolut det inte.
Har ett bokcafé som heter Boken.
Boken. Nej, ja, det är ett väldigt maten. Konstigt namn, det får man säga.
Ska vi gå och äta på maten?
Maten. Ja, och är det kultur där inne? Vad är det? Ja,
jag vet, det är klart det är kultur. Minns inte lite kultur.
För det är nämligen tredje saken som sticker ut med Kulturen i Lund. Att det är ett litet miniskansen.
Det är det, ja.
Det tänker man inte på, att vi har ett Skansen i Lund.
Lite Lund är väl ett miniskansen, inte bara kulturen, va? Här är universitetet. Här är ett gammalt hus.
Korsvirket. Jo, men just att de flyttade hus från mest Småland, fattar jag. Ja. Men, och kyrkor och så. Nu sätter vi det här.
Ja.
Och tydligen byggdes det året efter Skansen, 1892.
Så det är liksom samma idé bakom då.
Ja, helt och måste det vara. Ja. Helt och hållet samma idé.
Det var ju roligt, för det visste inte jag.
Nej.
Och Skansen är också i bestämd form, som att det är den enda Skansen. Ja, det finns ytterligare en andra Skansen. Förlåt.
Det var kanske därför Kulturen Lund fick inspirationen därifrån. Ja.
De körde. Det ska inte heta bara kultur längre.
Det var bland annat en kyrka där. Det var Bosebo kyrka från Småland som man hade flyttat hit planka för planka.
Hela kyrkan?
Hela kyrkan.
Är det större? Är det så mycket större än en kyrka så det får plats en kyrka i Kulturen?
Ja, ja, det finns massor med hus på Kulturen.
Ja, just det, hela den där har jag varit på julmarknad, ja.
Nu lät det som att du ljög innan när du sa att du hade varit på Kulturen.
Men om man säger att man går till Kulturen, tänker man väl att man går till baren Kulturen?
Ja, och jag kanske, alkoholister tänker det, ja. Men nej, vi,
och som älskar kanske kultur, titta lite på de här, vad vi nu satt, något fossil utanför. Ja, men jag vet ju till exempel att du har varit på baren Kulturen och ätit och druckit. Är det så konstigt? Jag har sett bild.
Nej, men jag menar det. Så när jag säger Skansen så menar jag baren då, där utanför.
Nu känner jag, jag känner mig dum nu så.
Jag menar det såklart, ja,
jag tänkte
att man
liksom
är
att det var där i det huset, att de kanske hade tagit något litet bit stuprör från Småland och satt upp och visat. Men okej, just det, hela det, ja.
Det är det jag menar, där man sällan är.
Det är märkligt att det finns, ja, hela det, ja. Mitt inne i stan.
Man går förbi där jämt, men man är aldrig inne på kulturen liksom.
Nej.
Och man är inte kanske på julmarknaden som min syster var, att hon hade...
Och jag då.
Eller om det var påsk då. Ja, precis, hon var på påsk och du var på jul. Men nu var jag där då, och det var ju då för att mina föräldrar hade bröllopsdag och de hade gift sig i Bosebos kyrka då, den kyrkan som de flyttat.
Den småländska kyrkan. Det förstår
jag. Och inte nog med att de flyttade kyrkan då, planka för planka, man hade också flyttat kyrkogården. Det var väl konstigt.
Kyrkogården? Ja, och alla kroppar då?
Det sa de inte, men stenarna i alla fall.
Oj.
Det var... Då fick man stå där och tänka, det här var... Vad konstigt.
Det här var lite konstigt gjort.
Det är som med Skansen, att det är lite konstigt, men också lite kul är det också.
Jo, men också lite konstigt att flytta. Men flyttar de? Det är konstigt i båda delarna, att bara ta stenarna och lämna kroppen. Det är konstigt.
Det är konstigt, ja.
Och ta allt är också konstigt. Ja, det är nog hela projektet som blir konstigt. Det finns inget sätt att göra det okonstigt.
Nej. Det var inte så stor kyrkogård heller, det var kanske en 10 stenar. Så det var, de kunde skita i det.
Det var nog det som fick gav dem idén.
Ja,
att det var så pass litet. Vi skulle lika gärna kunna, det är 10.
Vi kan ta dem också. Men sen igår kväll så blev, det här är ju egentligen en tråkig historia, men det är lite kul att jag blev sjuk igår kväll. Feber typ, och väldigt trött och somnade bara sådär. Så idag har jag då varit hemma och varit sjuk, och det är... För det första då, inte så värdigt att vara sjuk nu på nästan sommaren. Det är ju hemskt att man ska bara vara sjuk nu.
Verkligen tråkigt, ja.
Men det är ju så skönt att vara sjuk när det inte är pandemi längre.
Just för du kan fortfarande gå ut och handla om du skulle vilja det.
Jag känner mig inte pestsmittad. Det är liksom synd om mig idag.
Det är inte en sån dom att bli sjuk nu.
Nej.
Att vi kan inte åka på semester för Simon är lite hostig.
Och det var, jag var inte sjuk så mycket under pandemin, men jag minns att det kunde vara så. Jag kommer vara instängd nu i 14 dagar.
Jag höll mig frisk hela pandemin.
Gjorde det, ja. Men jag tror att jag var sjuk någon gång och hade då känslan av att alla kommer hata mig nu. Just. Om jag syns någonstans så kommer de peka och säga, gå hem! Hem med dig!
Ja, men det hade de ju rätt att göra också då.
Ja, under pandemin så hade alla rätt att vara dagisföräldrar.
Jag hade ju...
Och säga, har du symptom? Gå hem!
Gå hem! Och det var inte 2 dagar utan symptom, sen det var en tung vecka, helt frisk. Man skulle sitta inne sen.
Precis, det var inte bara polisen. Utan
äntligen blivit frisk.
Jag hade rätt att säga så.
Usch, ja. Jag hade ju bältros under pandemin, kom jag på.
Ja, just
men
det.
Den fick man ju gå runt med, visa upp.
Den var väldigt tydlig vad det var, att det inte var det andra.
Man visste att det inte var, även om det kliade i höften, som kunde vara.
Nej, men för jag tänker ibland på Victor Jara. Tänker du på honom ibland?
Du, jag tänkte faktiskt på Victor Jara igår.
För han sa ju det, va? Att ni kan styra liksom bara... Var de, inte våra tankar var det väl? Bara, det vi gör kan ni... Men inte våra tankar kan ni inte bestämma över.
Nej.
Men under pandemin kunde folk liksom...
De kunde styra.
De hade rätt att veta hur jag kände. Jag var tvungen att vara ärlig. Hur känner du dig?
Hur känner... Ja. Ja.
Men och då var jag tvungen att berätta. Jag har faktiskt lite ont i halsen idag. Alltså.
Mm.
Men nu för tiden så har jag rätt att känna hur jag vill. Och jag behöver inte berätta det för någon.
Men man kan fortfarande smitta en gammal ju.
Den aspekten finns ju kvar. Jag ska ju såklart vara försiktig. Men jag ska ju ut senare idag, för jag måste ut lite grann.
Ja,
och
ja.
Jag behöver inte känna mig som en...
Nej, folk kommer inte titta snett.
Krigsförbrytare för det.
Men jag tror, jag tror inte folk kommer titta snett om du säger jag kommer nog inte ta min fjärde spruta.
Nej, det kanske det är.
Mycket som förändras.
Nej, men nu tror jag vi har... Nu är vi klara med att titta snett på varandra.
Ja. Ja, men det är skönt det.
Det är skönt det. Jag tänkte jag kunde ha någon form av pride-tåg genom Malmö. Jag har feber.
Jag är feber, men jag är fortfarande en av er. Jag har samma rättigheter. Jag har rätt att vara här.
Och ni får inte tycka att jag är äcklig. Jag har pride-tåg.
Ja, vissa.
Ja, men så det är, på ett sätt är det skönt att vara den nya sortens sjuk då. Har det inte något sen sist?
Jag märkte hur... Vilka exempel på hur teknikfientlig jag är.
Jaha, ja.
Jag satt på jobbet här på kontoret.
Ja.
Fick jag ett sms från Anna då.
Ja.
Det var ett ganska långt textstycke. Jag märkte att det var inte från Anna, det var liksom från Filo, då min dotter.
Ja, ja, ja.
Och så skrev Anna sen ett meddelande att Filo har lärt sig transkriberingsappen eller vad fan, funktionen.
Ah, vad gulligt då. Ja.
Så hon pratade prata in och så blev det text liksom.
Mm.
Ja. Och då tyckte jag det var gulligt när jag läste det. Och sen iskall.
Nej.
Min dotter har blivit en cyborg. Nu är det liksom, det här var första steget. Jag bara såg det framför mig så här, gud, toxiskt. Det är en generation kvar innan de bara, nej, varför ska vi lära oss skriva och läsa? Vi kan ju bara prata in i vår telefon. Så ja. Blir det bokstäver. Tänkte jag, åh gud, din lilla robot, du ska aldrig mer få skicka något transkriberat meddelande till mig.
Du var emot den utvecklingen, att vi inte längre behöver...
Men jag är emot all form av utveckling, det måste du förstå, Simon.
Ja. Men det var inte det att det liksom i texten var något liksom lite...
Det var bara konstigt. Gulligt och härligt. Jag går miste då om mysiga meddelanden nu fram tills den dag min dotter kan skriva då själv. Sen har jag också blivit trakasserad ihop med hela min familj. Visst är det sjukt att jag och min familj har blivit trakasserade?
Ja, det beror på vad det som har hänt. Ibland kan du överdriva lite.
Ja, tror inte det den här gången. Jag vet inte om det var du eller Jonas som jag pratade med att mitt stamlokus, att jag har liksom gått, det har chanserat så. Och jo, mest på grund av, jag tror inte maten är sämre, jag tror inte servicen är sämre, ölen är inte sämre. Det är bara klientelet som har blivit sämre liksom, så nu pallar jag inte gå dit. Så finns det ett annat ställe som ligger ganska bra till, för det ligger väldigt nära mitt kontor och det är bara öppet när det är så här vårigt och somrigt och så, för det är bara en uteservering mitt i Tessinparken, va? Mm. Så det ligger liksom, om de bara sköt sina kort rätt så har jag ett jättebra lunchställe. Jag är mycket i Tessinparken med mina barn, så det kan också vara ett ställe vi hänger på. Jag kan ta en öl där på väg hem från jobbet. Om allt bara funkar med det stället så hade det varit jättebra för mig, va?
Ja.
Så det har också blivit ganska... Jag tror det är tredje året de kör.
Vet du vad? Jag har aldrig tänkt den tanken. Om allt bara funkar med det här stället.
Ja, men tänk om de inte har någon... När vi minns första året de hade öppet, då fanns det ingen god lunchrätt att äta. Då funkar det inte som ett lunchställe till exempel.
Nej.
Men när jag varit där så tog jag dit... Hela familjen skulle till mitt kontor då i helgen som en liten utflykt. Och då gick vi förbi där... Och så satt vi oss på utserveringen. Barnen fick våfflor.
Mm,
vi perfekt. Åt grillad macka. Och det var utomhus. Jag har ju märkt att eftersom jag ofta har liksom kanske ett barn och alltid en hund, så har jag liksom, det är ganska begränsat vad jag kan äta lunch ute. Så det blir nästan alltid att jag får gå till saluhallen. Annars så finns det ett annat ställe. Och så finns det ju det här då, perfekt utservering, kan ha med mig hund. Det går ganska bra med sig barn då de har våfflor. Anna tyckte det var rätt trevligt. Jag tänkte så här, allt funkar, allt stämmer. Det här skulle kunna bli ett bra ställe.
Mm.
Sen börjar servitören fullständigt trakassera mig och min familj. Jag hinner se hur barnen äter sina våfflor. De tycker de är goda. Allt är bra. Va? De åt upp allt. De liksom slickade faten. Vad är det,
frågade
mina barn?
Frågade servitören. Var allt gott?
Nej. Han gick direkt på trakasseri. Jag hann liksom kanske säga till Anna så här. Hit kanske är ett sånt här ställe. Vi kanske kommer gå hit en del i sommar. Jag har det på känn. Trakasserier startar. Det börjar med liksom någon så här. Ska ett barn verkligen sitta där i gruset då, va? Ja, alltså, ja, det är ju grus här. Ni har inte, det är ingen som erbjuder en barnstol. Inte för att jag vill ha någon, men det gör väl inget om han sitter där. Och sen bara fortsätter det så himla mycket klagomål. Måste era barn göra det här? De gör ju inget. De står ju bara där. Och så bara, nej, du kan inte säga till er en gång till. Vad håller ni på med? Och vi bara, ursäkta, vi gör ingenting. Sluta skrik. Och jag bara, till slut får man liksom säga, ursäkta, vi gäster. Vi gäster.
Han var liksom, betalande gäster.
Men han var som jag kan vara om man är stressad på morgonen och så här, barnens strumpor är borta. Man springer och letar efter en strumpa. Och helt plötsligt så skriker man till dem. Men stå inte på den! Kan någon hjälpa? Kan du titta efter det? så blev han. Men stå inte! Vad är det på med?
Oj, men det var något mer uppenbart som provocerade.
Något provocerade. Till slut fick jag säga så här. Men vad är det för fittig ton?
Oj, du tog i. Ja.
Och Anna tog i. Och han bara... Fuck you! Sa jag. Fuck you!
Nej, nu förstörde du det.
Nu är det förstört. Och nu ligger det också inte alls perfekt till. Nu ligger det mellan mitt hem och kontoret, så jag måste gå liksom. Antingen stålsätta mig och gå. Jag brukade gå igenom utserveringen för att det var ju ändå bara här. Så det så funkade
du,
inte.
Ni hade ju rätten på er sida här. Det var ju han som var dum.
Det var han som var dum.
Spelat era kort väl.
Men så. Det var också hans ställe. Så det var synd. Det hade varit ett roligt ställe vi hade kunnat ses i sommar. Men nu kan jag tyvärr inte rekommendera någon att gå dit.
Du och ditt temperament.
Mitt temperament?
Ja, men att ropa fuck you. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv till någon jag inte känner.
Det var redan förstört.
Ja.
Ja. Nu blev livet sådant. Nu har det blivit dags för det här.
Jag skojar du innan, det är ju inga signaturer idag.
Nej, för att du sitter hemma.
Ja, precis. Jag förstod. Jag hade ett internskämt med lyssnarna om att du spelade signaturen innan.
Gud.
Och så sa jag till dem att... Ja, du gick på det. Du, idag var jag lite sjuk och lite svårt att hitta, men då fick jag ju hjälp av vår redaktion, Frukostklubben.
Mm, det är jättehärligt när de brukar ut.
Ja, Facebookgruppen där de är väldigt flitiga tycker jag, många att lägga upp saker. Mm. Högst upp idag så var det en länk till Pierre Jouris debattartikel om NATO.
Jag läste den.
Ja.
Också via Frukostklubben.
Pierre Jouri då är en sån som man känner till sedan man var barn.
Han har alltid varit med, ja. Och han... Vad kan man säga? Han är väl så mycket Pierre Jouri då fortfarande att han är en sån nej till NATO sossegubbe fortfarande.
Ja, men trots att Socialdemokraterna säger att vi är för NATO så säger han. Men,
inte
ja.
Alla.
Ja, men precis. Det verkar som det är inte så många... Han är den enda som vågar säga ifrån då.
Ja.
Den föreslagna vinkeln av Hampus som la upp den här länken var att han sällan hade läst en artikel så kryddad med litterära referenser.
Ja, jag läser också.
Nästan så att han stilar sig, står det. Och jag tyckte att det var på tapeten den vinkeln, för visst var det så att Anna, din fru, blev anklagad för att ha stilat sig.
Ja.
Eller hur det nu var.
Precis, exakt så var det.
Och en till som gavs
på. Och det var de menuda tjejerna också. Nora och Frida. Som att de liksom bara, vadå Platon? Snacka som man fattar.
Ja, men det var någon man, jag vet inte vem det var, men som anklagade dem lite för att då krydda med litterära referenser.
Ja, ja.
Och jag för mig att Anna svarade då, men är det ett brott att vara smart nu också?
Ja.
Och så.
Ja.
Och jag tyckte det var intressant, för min ryggradskänsla är också att det är liksom lite töntigt att stila med sin bildning.
Mm.
Samtidigt är det ju coolt att vara bildad, så att det är ju...
Ja, och att det kan finnas en annan anledning att nämna Platon än att vilja stila sig väl.
Verkligen. Det kan ju vara på sin plats liksom. Men risken bara med att pynta med referenser är att det ser ut som att man egentligen inte har riktigt koll. För att man antar att ingen kommer dubbelkolla detta. Eller har man själv missförstått något som...
Ja, men det är väl det att både en professor i litteraturhistoria och en förstaårsstudent skulle skriva... Liksom på samma sätt då. Och så tänker man att men du är kanske närmare förstaårsstudenten. Det kanske är mer... Att det är så folk tänker då när det är för mycket pynt.
Ja, men precis. Och pynt... Ja, men, alltså, för jag vet inte riktigt var gränsen går mellan pynt. För det är såklart jätteintressant att säga så. Den här situationen i samhället liknar ju det som Klubblär sa redan då.
Jag tror folk har olika mycket tålamod. Men jag kan också tycka det är lite roligt att få lära sig något när man läser en text. Också. Alltså, jag fattar väl att alla som skriver något om Platon inte vet allt om Platon, men de har liksom lärt sig en liten bit. Och då den delas. Alltså, det är ju inte ont att få in den biten i sitt eget huvud.
Nej, nej. De där exemplen som togs upp i Annas och den där andra tjejens text, det var ju sådana grejer som jag hade ingen koll på.
Så nej, jag det är väl vara... tråkigt sätt att ta emot kunskap på att vad är det här för äckligt liksom som...
Men så kommer jag ta emot Choris text här då. För att jag reagerade redan i ingressen där när jag kände att han pyntar ju bara. Han har ingen koll. För rubriken då handlar om NATO där. Vi blev inte övertygade och blev överkörda då. Det känns som en riktad mot socialdemokratiska ledningen då.
Det tyckte jag var ju hans starkaste litterära... Alltså han var ju bättre än sin egna pynt.
Ja, ja, att den var snygg, övertygad, överkörd.
Ja.
Mm. Men precis, men det visste vi ju redan hur det har gått till. Att det var ju såklart ingen debatt inom.
Nej.
Ja. Det är klart att det är lite skämmigt.
Men om att... det försökt vara liksom berättelsen att nu har vi övertygat alla om att det här är vägen framåt. Att man kan bli lite sur. Bara, ni övertygar ingen.
Nej. Nej, visst. Det är såklart. Det är skönt att någon inom Socialdemokraterna faktiskt säger det också.
Ja.
Men redan i ingressen då som Hampus påpekade så var den väldigt kryddad. NATO-underlaget som Socialdemokraternas medlemmar fick var som att läsa kejsarens nya kläder. Så att underlaget som de fick, det var som att läsa. Jag tror inte
det var som att vara med i kejsarens nya kläder mer än att läsa den.
Ja,
Menar att texten var...
För texten kan ju inte ha varit att det var som en liten text om någon som... Men att det var sens moralen
samma
i den här texten
här, varför
var.
Säger ingen något? Kejsaren är... Vi ska säga ja till... Det är till NATO. Det. Han är naken. Fattar ni? NATO! Det är USA!
Men i den kejsarens nya kläder så är ju, har ju pojken en stor roll. Han som säger nej. Eller då...
Ja, just det. Pierre Schori säger att kejsaren är naken, men alla bara lalalala.
Jo, men han säger att det är som att läsa... Okej, jag kanske är det petig här, men det är som att läsa kejsarens nya kläder utan pojken då, måste han ju mena.
Ja, om inte han är pojken.
Ja, fast det är pojken, som att var inte nämnd i text. Ja, just,
fast men när han läste det så kände han att egentligen han skriver den artikeln så blir sagan komplett då.
Just det. Ja. Nu blir sagan komplett.
Förutom, nej... För att i sagan då så förändrar det ju någonting att pojken säger det.
Så det blir... Men det är ju ändå lite alltså, totalt felaktigt att påstå att underlaget han fick i händerna var som att läsa kejsarens nya kläder. För slutsatsen där var ju inte...
Nej,
det var ingen sens moral i den. Att,
man som inte... läsa halva kejsarens nya kläder.
Så, där satt den då.
Där satt den, ja.
Då fick vi rätta hans pynteri.
Ja.
Sen kommer då... nästa pynt då som jag inte riktigt fattar den här referensen för det här är första meningarna i riktiga texten. Så kom den till slut kanske inte vredens dag dies irae så mycket som den tårfyllda dagen dies illa lacrimosa budskap från högsta ort Socialdemokraterna är för något.
Ja.
Vet du var det kommer från den här latinska?
Nej det vet jag inte men det lät som att det är sådana som har funnits länge. Ja. Att han inte bara drog dem röven.
Nej, fredens dag och tårfyllda dagen.
Men jag blev lite sugen på att googla det när jag läste. Men så tänkte jag göra det sen och så gjorde jag det inte.
Nej, men precis. Det här tycker jag var ganska coolt ändå. Sånt här skulle jag uppskatta att läsa. Att,
ja, den tårfyllda dag. Ja, jag håller med.
Fredens dag. Vad heter det nu?
Dies. Är det en vredens dag? Nej. Det är en tårarnas dag.
Ja, ja, ja. Och sen då kommer då ett pynt där han inte har koll riktigt på referensen då. Där han, liksom, han ser fram som dum, för det är det som är risken jämt. Vad ska vi säga här nu? Det var inte mitt och många andra socialdemokraternas val. Det känns som walk over. Som att vi uppger en kronjuvel i onödan. För walk over är ju... Det är ju när man liksom kanske inte har tillräckligt många spelare i sitt lag som man tvingas lämna walk over.
Men han menar att sossarnas roll borde vara att kämpa mot NATO. Men nu lämnar vi liksom walk over i frågan. Fast det gör vi. Sossarna är drivande i frågan.
Ja.
Det är som att det är 11 man mot noll.
Den här som jag inte
eller 22.
Att, ja just det, att uppge en kronjuvel i onödan.
Det tyckte jag var en stark formulering inför sig. Att se vårt oberoende som en kronjuvel som vi ger bort utan att det egentligen är nödvändigt.
Precis, den förstår jag.
Ja.
Men Walk Over visar han tydligt att sportreferenser har han inte lika bra koll på.
Det är inte riktigt lika bra det.
Den gamla Pierre. Nästa referens här då. Tanken går till Carl Wennberg, den lysande poeten på Aftonbladet. Jag känner inte till.
Poeten men han kan... på Aftonbladet?
Ja, poeten på Aftonbladet.
Poet på Aftonbladet. Jävla Aftonbladet poet.
Vad betyder det ens? Att han har... Aftonbladet
har köpt
in... Det
är väl en poet som jobbade på Aftonbladet också.
Han kan få köpt in Carl Wennbergs poesi då, antar jag.
Eller hela Carl Wennberg, så fick de ibland lite poesi.
Ja, han jobbade där.
Ibland,
jo, men han skrev så här. Verkligheten hånler åt framtiden.
Ja.
Jag fattar tyvärr inte. Jag fattar verkligen inte. Verkligheten hånler åt framtiden. Alltså den är ju lite lustigt skriven, fattar jag.
Verkligheten. För det känns som att verkligheten är sånt ord som NATO-anhängarna använder. Att... Mm. Verkligheten ser ut så här nu. Det här är verkligheten.
Just det.
Alltså, kom inte och snacka nu om liksom era hippie. Vi måste hålla oss till verkligheten.
Just det.
Och att det är den då som hånler åt framtiden.
Åt framtiden. Jag vet inte vad verkligheten. Framtiden är också verkligheten. Det är därför inte riktigt. Det är väl det som är det lustiga i det.
Men... Hade det varit liksom idag hånler mot
imorgon, ja. Ja, precis.
Eller dagens beslut. Verkligheten.
Ja, det går inte ihop med mitt huvud, men det är synd att han inte förklarar lite mer.
Mm.
Men så är det när man ska...
Intresseväckande ändå.
Ja, men när man ska liksom show-offa lite där, då måste man ju... Då ska man inte förklara sig så noga. Sen är den här gamla klassikern, operationen lyckas, patienten dog. Jag har sagt att vi hoppas att det inte blir som ordspråket. Operationen lyckades, patienten dog.
Det hoppas Pierre Jury att det inte blir.
Att det inte blir så.
Att det inte blir det.
Att det inte blir.
Men operationen då är att gå med i NATO.
Ja, just det. Den lyckades.
Den lyckades. Men Sverige sönderbombat.
Sen fick vi atomvapen i huvudet. Då. Mm, så ska det inte bli.
Nej. Det tror jag ingen inom socialdemokratin vill.
Nej, precis.
Att det viktigaste är att vi går med i NATO. Sen kan det ända vad som helst.
Ja, just det, men det är ju en liten satir då i sig, kanske mot läkare som säger så. Operationen var väldigt lyckad. Jag gjorde allt rätt, men patienten dog.
Ja, jag förstår. Var det liksom ursprunget till det kommer från? Mm.
Men så, nej men, ja men så kanske han tänker att Magdalena Andersson hugade in. Det var hårt.
Ja.
Sen så rabblar han upp lite namn då, för det var liksom att han tycker att det är synd att sossarna inte frågade experterna.
Mm.
Och så rabblar han lite namn som jag känner till, Hans Blix. Rolf Ekéus, Thomas Jonter och Lars Ingelstam känner jag tyvärr inte riktigt till.
Nej, men jag tycker att Blix räcker nästan som expert. Ja. För han känns som experternas expert.
Han har hållit på mycket med atomgrejer i Iran och så.
Varför litar man så himla mycket på vad han säger? Det känns som att han kan inte ljuga. Och han vet allt.
Ja, precis. Men han nämnde till slut världens mest sakkunnige på det nukleära krigets konsekvenser.
Ja.
Det är en jävla titel, du. Världens mest sakkunnige.
Ja, den mest. Han kan mest.
Om krigets konsekvenser. Nukleära krigets konsekvenser.
Shit. Fan. Hur kan man... Ja. Hur kan man ens mäta det?
Ja, det är Daniel Ellsberg då.
Hoppas det kommer någon riktig uppstickare, någon ung kille från Kenya så kan en riktigt så barfota sak.
Ja, för Daniel Ellsberg, kolla upp, han är rätt gammal nu såg jag. Men han lär då ha bett oss svenska, ja just det. Han har bett oss betänka Axel Oxenstiernas devis. Vet du inte med son, med hur lite förstånd världen styrs?
Det kan vara både för och mot NATO.
NATO, ja precis.
Skulle jag säga.
Det är det som är grejen med sådana här gamla citat. Men det var en... Ja, det var snyggt av Daniel Ellsberg som absolut inte är svensk att ha koll på.
Men vet jag, den boken jag läste om frihetstiden inför senaste Della Hörster, den var också skriven av en utlänning.
Jaha.
Och jättebra. Men jag fattar inte hur man snöar in på så här Sverige så. Hur vet han vem Axel Oxenstierna är?
Ja, men precis. Och hittat det. Det var ju ett rätt häftigt citat där.
Ja, ja,
hur lite förstånd världen styrs.
Men vi har ju aldrig hört innan.
Nej, svenskar har aldrig hört det. Ja, jag kanske ska sluta här nu i alla fall. Men sen kom att det var som att läsa Kejsarens nya kläder där. Återupprepande. Ja.
Och sen kom väl Wennberg tillbaka en gång på slutet.
Sen kom Wennberg tillbaka på slutet med en dikt då som... Vi får trösta oss med Carl Wennberg, säger han. Ska jag läsa den dikten då?
Ja, jag gör det så vi får lite tröst.
Du vars hjärta är hos vänstern, den behöver ditt förnuft. Upprepa fakta, din del av fakta. Upprepa drömmen, din del av drömmen. Men han skrev också, längst in i dunklet, måste du värja ditt liv.
Måste du värja ditt liv?
Värja ditt liv, den är jag inte riktigt med på.
Den var jag inte med på, den får vi suga på.
Den får vi suga med. Ja. Jag skulle snarare vilja säga som Aristoteles bara. Den enfaldige mannen uttalar, den vise mannen ifrågasätter och reflekterar.
Snyggt.
Det har ingenting med sammanhanget att göra, men jag kände att det skulle avslutas med en gammal fin...
Du har ju läst en del Aristoteles. Du har till och med döpt din kommande stand-up-föreställning.
Ja, efter
ett av hans
böcker.
All right. Du, jag har tänkt på en sak som du sagt, Simon.
Mm-hmm.
I senaste Della Pappa så pratade du om tonårsproblem.
Ja.
Att liksom, om man tar upp ett tonårsproblem... Så är det alltid någon som kontrar med en grövre historia.
Ja,
att, vadå, han vill inte gå upp på morgonen. Min tonåring skjuter heroin. Att det är så. Jag tyckte det var ett intressant fenomen då, va?
Mm.
Och det finns en släkting till det fenomenet som handlar om så här, om man skulle så här antyda att små pojkar är mer utmattande än små flickor. Om man skulle ha den erfarenheten, va?
Ja, att vara förälder då till.
Att vara förälder, va? Mm. Så kommer det då en liknande kontring i att så här, ja, så är det ju nu, ja. Men vänta bara. Sen i tonåren så är det tjejerna som är helt galna.
Just det, det har jag till och med sagt.
Du har sagt det, jag tror man tänker så automatiskt att när just det, ingen pojke kommer någonsin bara sätta sig i ett hörn och pärla bort en god timme. Nej. Som de här söta flickorna. Men sen om 10 år så kommer de heller inte rymma med en cirkus. Förlovar makrobaten.
Nej, just det.
Det är liksom den berättelsen då, att det kommer vara helvetet att ha en ung tjej hos sig. Och att vara en ung tjej också.
Ja, just det.
Alltså även att vara den tjejen kommer också vara jobbigt då.
Mm. Precis, ja.
Och så, jag skulle säga att det är både folket och eliten tycker samma här.
Okej, den myten håller alla med om på något sätt då.
Jag tror det att man ska oroa sig väldigt mycket som pappa till en flicka. Eller nästan så här att oro spelar ingen roll. Det är kört.
Om så ser liksom
så narrativet. Ungdomsåren för en kvinna är liksom så här israeliska lumpen som alla måste genomgå. Alla kommer inte ur den, men jävla vilka människor som har kommit tillbaka sen.
Men det borde ju finnas massa historier som är så farligt var det inte.
Eller något så farligt. Alltså. Det tror jag också är en historia att så, men den berättas kanske inte så ofta.
Nej, men det är det jag menar.
Jag såg fucking om och kände absolut inte igen mig. Jag har aldrig liksom velat knarka och kysst en tjej på toalett. Nej. Vilka bror Daniel, det har jag inte hört om.
Ofint att säga så till någon annan som har problem. Ja, mina döttrar, förstår ni, de pärlar fortfarande. Vi är 18 år sedan.
Nu broderar de. Nej, men kanske också det var något annat du sa senast vi pratade. Att du är så intresserad av kvinnor, va? Att det är ditt stora intresse. Så tänkte jag, som en liten present till dig, har jag förberett en liten essä då här om unga kvinnor.
Oj, oj, oj. Det var mycket intressant. Du har skrivit den själv alltså?
Ja, den har formen av ett samtal mellan dig och mig.
Ja.
Den är dialogform som mina förebilder, de engelska empiristerna.
Just det.
Nu ska vi säga. Nej, men det börjar, jag har läst en del böcker av unga och halvunga tjejer.
Mm.
Det börjar så här med att jag läste Moa Romanovas senaste bok på glid. Har du hört talas om?
Nej, tyvärr.
Synd. Det är serier, så du borde gilla det.
Ja.
Skitbra serier.
Jag känner faktiskt igen namnet, men inte på glid.
Ja. Jag ska säga, det är en instant classic. Alla borde läsa den.
Mm.
det var jättemycket av det jag gillade med, som jag gillar med tecknade serier, är liksom förenat i de här serierna. Det är liksom så här rå, själv, vad heter det, självbiografisk berättelse, och så är det jättehäftigt och fint tecknat, och det är också bra comedy.
Ja, men vad roligt.
Så det är ingen tvekan. Den ska man verkligen läsa. Den handlar då i alla fall om ett gäng ganska unga tjejer. Två av dem har ett band. Och så Moa hänger med dem då på USA-turné. Och så skildras det dekadenta turnélivet.
Ah, det här har jag hört talas om.
Och då är ju, de här tjejerna gör då allt det där som ska utgöra det här mardrömsscenariot.
Ja, ja, liksom. Ja.
De liksom bockar av varje grej.
Det
de
tar drog.
Det är knark. Det är lösa förbindelser. De är jättefulla. De snor saker. De får stryk. De ramlar. De skadar sig. En försvinner iväg med en heroinist. De går inte att få tag på flera dagar.
Ja, oh, gud.
Och jag läste. Och jag kände ingen oro.
För dina egna döttrar?
Det var inte alls så jag tänkte så här. Gud, tänk om detta skulle inträffa. Att min dotter en dag. Absolut inte. Och jag vet inte vad det är. För jag tänkte att det kanske har med den här den skickliga gestaltningen att göra. Att det går att förstå varför de gör så här. Jag kunde ju se mig själv. liksom. Men också liksom att alla, också, alla är ju jätteduktiga. Det är ju Moa Romanova då själv. Världsbäst på serier. Hennes kompisar som då har det bandet som är så bra att de får turnera i USA. Så jag bara kände så här, varför? Det här kändes inte alls. Det här känns inte som ett, även om de mår jättedåligt och så här, gråter och har slagit sig och det verkar lite farligt och sådär, men det känns inte alls så där som någon mardrömsscenario.
Nej, alltså det är väl det. Hade det varit killar så hade man också varit liksom orolig såklart som förälder. Men kanske inte.
Ja, men om jag varit deras förälder, jag kanske läst den här serien medan den pågick, hade jag nog varit. Liksom, det är klart man, om min dotter är försvunnen med en heroinist, det är klart jag...
Ja.
Men det kändes inte så här. Det var ingen så här hugg i magen. Bara, åh gud, det är den här verkligheten som ska möta min dotter. Det var verkligen absolut inte känslan. Och så läste jag båda hennes album som finns ute. De är jättebra båda två. Mm. Och sen gick jag lös på Linda Skugges dagböcker från 1991-93.
Oj, oj, oj. Du gick bak i historien.
Jag gick bak i historien och lite bakåt i ålder också då. För då är Linda Skugge i sena tonåren. Mm-hmm. Och skriver om hur det är, va? Mm. Hon är 17 när det börjar. Och det, jag skulle bli förvånad om detta faktiskt inte var bara pang, dagboken, precis så som den var. Mm. Och så får man då följa hennes väg, gymnasiet. Hon börjar skriva för en sån här ball ungdomstidning. Och så börjar hon på Expressen innan hon är 20. Och det är också helt i linje med de drömmar hon har då när hon skriver det här. Och det är också liksom den berättelsen som det är också liksom mardrömsscenariot ganska mycket. Inte så mycket droger, men det är jättemycket fylla, ätstörningar, ja. Att ha liksom en psyk i relation med Christian Lok. Alla de klassiska mardrömsbilderna målas upp liksom.
Men precis som du sa innan, det grundas ju i någon form av framgångsstory.
Exakt, att det är liksom, det är jättemycket att vara ledsen och rita liksom svarta tårar som rinner från en ros. Mm. Men inte heller då fick jag liksom den här, någon särskild oro av att läsa det. För hon skrev att hon mådde skitdåligt och det bara pågick det här dåliga måendet. Men samtidigt som hon gneta på, tog sig fram. Hon tar sig liksom fram på att ha en jävla koll också. Hon vet allt om alla band och har åsikter och hon är intresserad av kläder. Och då kan hon använda sig av det liksom.
Men är det inte lite kotterier då vad det heter att påstå att man är så ledsen att det är så synd om en?
Jag tror de är det också. Men det är inte det värsta i världen.
Du är på
turné
i USA
kanske.
Du har fått ett drömjobb på Expressen med 20 års ålder, så håll käften bara.
Ja, det är nog det som är grejen, tänkte jag sen. Liksom, att är det att det hela tiden kommer ur något starkt liksom? Att Linda Skugge har problem med Christian Lok då när hon är tonåring. Mm-hmm. Men hur har ens en gymnasietjej från Sollentun, hur har hon kommit in på samma ställe som Christian Lok? Mm. Hur är de i samma rum liksom? Det kommer ju något, och liksom Moa Romanova, hon super och knarkar, men hon gör ju det på turné i USA med ett jättehäftigt band.
Ja, nej, det här
Och då förbyttes det lite i en lite obehagskänsla då, så här. Blir jag inte oroad över de här framtidsscenarierna bara för att de är häftiga? Är det för att de är så häftiga liksom? Är det en så viktig faktor i mitt liv att jag kan gå med på att min dotter försvinner med en heroinist och blir ghostad av Christian Lok bara hon är med i tuffa gänget?
Ja, om hon också är en framgångsrik konstnär så är det lugnt. Ja. Men om hon hänger liksom på plattan så är det för tragiskt. Då blir man...
Kanske för tragiskt. Ja, men då har du kanske misslyckats då.
Ja.
Då har inte det funkat. Men den här känslan av att, den här lite fascistoida känslan att hoppas min dotter blir häftig. Som jag inte tror att jag har på riktigt.
Men, men jag menar det är samma med mig själv. Man vaknar jättebakfull och så tänker man, vad gjorde jag igår? Ja just det, jag var med vänner och hade så jävla ball. Eller, ja, jag satt ju själv.
Och jag satt ju själv och kände mig töntig.
Tittade på tv. Ja, då är ju bakfyllan mycket deppigare såklart.
Ja men den här känslan då stegrades när jag tog tag i nästa bok.
Oj.
Halva Malmö består av killar som har dumpat mig.
Åh, du har läst den.
Av Amanda Romare.
Det måste jag läsa.
Hon är bara halvung får man säga. Till ingens försvar. Men, eller halv, det är låg. Hon är 32 då. Mm. Så hon är äldre än Moa. Ja, hon är äldre än de båda andra då.
Sen. Jag gissar att det är den åldern som dating är som mest komplicerat.
Det verkar så va? Men hon... Eller i alla fall så är karaktären i boken då, 32 år. Och jag tror det känns som det är ganska mycket en dagbok. Hon skriver om sitt dejtande och hon heter Amanda i dagboken. Det känns som det handlar väldigt mycket om henne själv helt enkelt.
Mm.
Och ganska snabbt, nästan direkt när jag började läsa så kände jag så här. Oj, hon är lite töntig.
Jag har till skillnad från Romanov.
Ja men tönt är inte riktigt, det kanske är fel ord. För det är lite svårt att sätta ord så här på vad som gör något ballt eller töntigt. Men om man ser så här på själva ordet cool så kan man översätta det då till sval. Och det är en bild då att man är inte liksom så här het och hetsig. Man är sval, lite blasé nästan.
Visst,
är liksom
visst.
Skön kille som inte rycks med för mycket. Men den här häftigheten kan ju bestå av andra komponenter också. Och en sån är ju medvetenhet då.
Jaha,
du som också, liksom jag, har minnen av 90-talet är att numera tycker jag så här att medveten, då tänker man direkt politiskt medveten. Eller liksom medveten om sina privilegier.
Ja.
Men när man var liten då, eller yngre, så kunde det lika gärna betyda liksom modemedveten, stilmedveten. Att man hade koll helt enkelt. Han är medveten.
Ja. Om band
man kunde vara
så,
för medveten.
Ja, just det.
Liksom släpp kylskåpet.
Kunde vara för medveten, ja just det. Ja, men precis, om man hade koll på alla banden så kunde man till och med säga om någon så här, ah, men det där, han är för medveten.
Han är för medveten. Han har alltid det senaste.
Ja.
Gillar han ens Primal Scream eller är han bara medveten? Ja, men det är väldigt tydligt så i Linda Skugge står väldigt regelstyrda 90-tal Stockholm. Att man använder medvetenhet som en ballhetsmarkör. Att det är därför det är viktigt att ha rätt kläder. Man visar att man är medveten då. Och då tänkte jag att det är nog mycket att använda, att medveten känns som ett 90-tals uttryck. För jag håller på och läste lite böcker om medveten och filosofi. Och då är det så här att, då stod det så här att det var nästan helt dött fram till 90-talet. Det var dött i 100 år. Man bara så här, vi kommer inte längre. Och sen på 90-talet så var det en föreläsning som David Chalmers höll. Och så kickade allt igång igen. Och då tänker jag att då är det kanske ett så här 90-talsuttryck då. Men jag tycker ändå så här, också så här Moas då karaktärer på glid. De genomströmmas också av en så här total medvetenhet om tillvaron. Det är liksom deras sätt att vara häftiga på då. Att de är så himla... Att om man hela tiden är medveten så man får någon sorts ball... är omkring sig.
Men är det fortfarande mode och sånt då, som de är medvetna om? Eller vad
inte bara mode, det är också att hela tiden vara medveten om så här, vad en gubbe som hör av sig på Tinder vill. Lite så här förstå vad som händer omkring en hela tiden.
Mm.
Att man kan välja att trotsa det ibland, men det är inte så att man inte fattar att en situation är liksom innebär vissa risker.
Okej, men det är väl också skönt att som förälder till tonårstjejer. Att så länge de är medvetna så behöver man inte vara lika
medvetna. Orolig. För då fick jag tänka på ytterligare en sak. Att det var när Stefan Lindberg då, en man som för övrigt var ung på 90-talet samtidigt som Linda Skugge. Mm. När han recenserade min frus bok så skrev han ett stycke som jag tänkt mycket på. Att han skrev så här då av att ha läst min frus bok. Att jag skräms av den ständiga medvetenheten.
Ja,
medvetenheten
just det.
Om medvetenheten. Som får mig att misstänka att jag levt ett halvt sekel, han är då 50 ungefär, utan att riktigt sätta igång hjärnan. Och det här tror jag är väldigt sant och vad det handlar om. Att jag förstår liksom precis vad han menar. Att, alltså, jag har nog varit med om det själv. Att det har gått upp för mig någon gång i så här glimtar hur fruktansvärt medvetna många tjejer är. Att man nästan kan känna att det är liksom den liksom oroskräcken.
Och så att det irriterar mig lite. Att
det irriterar mig lite på samma sätt. Men jag tänker så här, läser Linda Skugge så här 17 och tänker på mig själv som 17. Och vad var jag för liksom lekande jävla klump som...
Ja, ja. Nej,
men jag kommer ihåg att jag och mina kompisar höll på att diskutera om man skulle vara kanske så här stalinist eller maoist. En total liksom lek.
Ja.
Alltså, som inte hade någon bäring, som inte hade några effekter.
För hade ni kunnat se er själva utifrån i det läget, då hade ni varit medvetna och så hade ni kunnat leka leken en stund.
Det fanns liksom inget större rum där den positioneringen kunde förflytta en liksom uppåt eller framåt. Alltså, det var liksom egentligen bara dumheter.
Precis, för det hade varit kul om ni var medvetna då. Som vi håller på att diskutera Stalin eller Mao. Vilka idioter. Men så, nej, det slog jag aldrig.
Men jag tror att det är det som är skrämmande för många, att ens barn ska vara så medvetna hela tiden. Kroppsmedveten, medveten om vad olika gubbar vill göra, om sin liksom position i rummet. Så tänkte jag, ofta tror jag att kvinnlig häftighet grundar sig i medvetenhet. Och att häftiga tjejer är lite läskiga.
Ja.
Det finns ju, men om man vill avfärda någon så talar man om så här röker ut i tjejer och då får alla upp en bild av liksom riktigt elaka subbor.
Mm.
De som är totalt medvetna om varenda liksom, ögonfrans i ansiktet.
Ja, just det. Jo, men de är läskiga.
Och den här medvetenheten då, det är den som helt saknas i Amanda Romares huvudkaraktär Amanda. Och hon är heller inte läskig.
Jaha.
Hon är lite, alltså hon dricker milkshakes med sina kompisar.
Vänta, i vilken bok nu sa du?
Amanda Romares. Hon som då inte har
Romare. Riktigt... Hon heter inte Romanova. Utan...
Nej, hon heter Romare. Ja. Men Amanda är förnamn, så det är lite olika. Hon dricker milkshakes med sina kompisar i tjejgänget Dr. Peppers. Så de heter, för de drack så himla många Dr. Peppers på Emmaboda-festivalen en gång. De tycker det är helt emot droger och de älskar älskar killar.
Ja.
Och jag får, det är ju roligt att läsa en bok som utspelar sig så mycket i Malmö. Så att jag ser ju, man är med. Det är väldigt roligt att läsa på det sättet. Och jag får också väldigt snabbt en bild av vad det här är för sig.
Mm.
Och jag känner så här, men det här är inte för mig. Men garanterat för många.
Ja, alltså den typen av tjej menar du?
Hon är vad man traditionellt skulle kalla en superhärlig tjej.
Ja.
Det är verkligen inget fel på Amanda. Men hon kan inte träffa en kille.
Nej, så.
Alltså, hon får inte ens gå på en andra dejt då.
Men är det för att hon är för lite medveten?
Alltså, det är verkligen gåtfullt. Det går bara inte. Nej. Och jag tror alla människor som läst den här boken har pausat, bildgooglat Amanda Romare. Och tänkt, nej, för hon är jättesöt. Hon är sprallig och god. Ja. Hon vill så himla gärna träffa en kille. Hon skriver också, hon är beredd på att ta vem som helst. Nästan de flesta hon träffar gillar hon inte ens. Men hon blir galet kär och trånande. Men det går inte att få en kille. Mm. Och det är liksom, det är inte hennes fel riktigt. För det är verkligen så här helt sinnessjukt hur alla killar svarar samma sak. Att de känner att de måste vara själva just nu.
Det var ju märkligt.
Det är som att spelet för dem är att få komma så nära som möjligt utan att åka fast. Och eftersom de är så, liksom, så rädda för att åka fast och den konflikt det skulle innebära, så utsätter de sig liksom inte ens för att det ska finnas någon risk att åka dit.
Nej.
Alltså åka dit här är alltså att finna kärlek och finna den besvarad. Att, ja. Så de vågar aldrig närma sig mer än en första dejt. De flesta vill inte ens ha sex. För hon vill jättegärna det. Men de är så rädda för att liksom fastna då.
Men är det för att hon är för dålig på The Game då på något sätt? Hon är för...
Alltså hon är för omedveten. Hon vet inte, hon är helt omedveten i den här världen. Ja. På den här marknaden. Hon är, ja men om man tittar på henne, hon har inte skrivit en bok. Hon är, alltså hon är totalt undervärderad på den här marknaden. för hon vet absolut inte hur hon ska orientera sig. Hennes metod är liksom i bästa fall bara ren trial and error. Som en liksom katt som försöker ta sig ur en skokartong. Det är liksom den mest primitiva metoden. Och då kände jag så här, hur kan det gå så? För om Amanda Romare inte kan få en kille för att hon inte vet hur man gör, då är det något konstigt som har hänt. För jag tycker man måste liksom stanna upp och säga så här, det här är inte normalt. Det normala är inte att människor letar och letar och aldrig hittar någon. Inte ens får komma nära. De som vill skaffa en familj brukar lyckas. Nästan varenda, om man går på stan, varenda skev, konstig, nedpissad gubbe du möter
men vadå,
har någon därför, gång i livet klarat.
Det är därför denna boken är så populär, just för att alla känner igen sig hur jobbigt det är med Tinder-dejta.
Alltså det gör det inte mindre normalt att, jo okej, det gör det mindre normalt att alla har det så här. Men det är inte en normal, det är inte en normal opervers situation som har uppstått där folk... För det som är grejen är att det hon söker är något helt naturligt och normalt för människan att lyckas få.
Jo, det har varit så kanske.
Ja, men det är som att det kommit en nyhetsstörning. Det fanns anorexia för de som äter lite. Bulimi för de som äter mycket. Och så en ny för de som inte vet hur man äter. Det finns hemlösa. Och så finns det de som inte vet hur man får tag på ett hus. Jag vet inte hur det ska gå till.
Du känner väl till kanske debatt med mannen. Det var ju något i samma fast i storstan om hur inga killar ville binda sig.
Är detta en skildring? Så här är det för många. Eller är det en bok som handlar om en superextrem människa som inte vet något väldigt basalt? Och jag tror ju som du att det handlar om något som många har erfarenhet av då.
Ja,
spelet
precis.
Är så här svårt och komplicerat och inträngt i något hörn. Och framförallt om man försöker orientera sig i det med så låg grad av medvetande som man andra romare. Att verkligen inte liksom veta hur man gör. Hon har så här första dejten, kom hem till mig. Och så förbereder hon att de ska spela nakenpingis ihop.
Okej då.
Och så blev det inget. Det var inte så man gjorde. Det var inte så.
Det var tydligen inte det.
Nej, testar vi något annat. Och då måste jag säga så här att hon då är mer eller mindre nykterist. Mm-hmm. Och liksom en gång så är hon uppe i Norrland och det är en kakbuffé där och man får köpa liksom, kakorna kostar bara 10 kronor styck. Och hon skulle säga att det var det godaste jag ätit hela mitt liv. Det är liksom självskadebeteendet är inte värre än så. Nej. Men jag måste säga att mardrömmen är liksom inte att ens dotter växer upp och röker cannabis med Henry Schifferts kompis. Det är mycket värre mardröm tycker jag att tänka sig att hon ska liksom lufsa runt och inte förstå sig på världen alls. Inte ens det mest basala. Och för jag tyckte som Amanda Romare...
Men så här är det väl då, att om man var på marknaden och träffar en tjej, då vill man inte träffa en alltför medveten tjej, tänker jag. För då är hon så mycket
varför
smartare.
Inte?
Ja, varför då, inte? Då skulle jag irritera mig på medvetenheten. Men ens dotter kanske man vill ska vara.
Men är det inte den jag känner tvärtom att man får ju... Man måste ju söka efter något som man inte har själv, tänker jag. Att man får man en chans att få in så mycket medvetenhet i sitt liv.
Jo, men det kan vara lite läskigt med medvetna människor. Att de kan vara lite...
Jo, ja, men det är bara den bilden att det känns verkligen... Där tycker jag det är en klump i magen och jag tycker att det känns som... Gud vad Amanda Romares huvudkaraktär känns utnyttjad av de här killarna hon träffar och av omständigheterna för hela spelet. Liksom på ett helt annat sätt än när Moa Romanova vaknar upp råbakis efter att ha haft trekant med två bögar. Hon känns liksom inte alls utnyttjad då av vare sig liksom något spel eller något annat. Så det var min lilla essä om unga kvinnor baserat på lite böcker jag läste den sista tiden.
Det var ju otroligt. Mitt intresse för kvinnor ökar ännu mer nu.
Det ökar, det är ständigt ökande. Ju mer man lär sig, desto mer vill man veta.
Och nu är det så mycket på mode också med unga kvinnor.
Så alla mått. Så är det.
Mycket att läsa.
Vill du avsluta med något sista?
Nej,
eller ska vi tacka och stänga
inte.
Affären för idag?
Ja, vi stänger den faktiskt.
Vi gör det och så hörs vi igen på fredag. Då blir det sportnyheter.
Ja, nu blir det inte från... sport. Ingen walkover på fredag, du.
Nej, du.
Jag satte den korrekt, Pierre Schori. Så gör man.
Du satte den inte korrekt. Men du var å andra sidan svårt sjuk när du sa det.
Kom an då, Pierre. Ska vi ha tävling i coola referenser?
Du och Pierre Schori möts i vem kommer använda uttrycket lämna walkover snabbast?
Ja, eller bara vem kan använda litterära referenser?
Jag kommer ställa upp också. Vinna genom att inte komma. Där satt den.
Nej, men bara den gameshowen. Ja, man ska använda litterära referenser och ska den andra på se ifall det var rätt eller fel.
Du ska få in den här referensen på ett helt korrekt sätt.
Korrektast ja, men jag kanske vet att det är fel. Men då är det upp till dig.
Ja, men om det är sådana som är rätt svåra så här. Skyll inte bönan för den måltid du... svalde att
ja, men precis, ett sätt att kolla bluffen är att säga, det finns det överhuvudtaget.
Nej, man smyger in sådana ibland. Mm. Vad syrsan inte vet vet heller inte rosen.
Bladet sprack men inte knoppen.
Var det Karin Boye? Haha! Det var jag! Och jag hittade på den när jag satt på toaletten.
Och du vet vad det betyder? Ingenting.
Ingenting.
Tack för att ni lyssnade på Della Arte idag.
Tjo bro.
Bre.